Ett ljust sken slår oss i ansiktet. Interiör, vita väggar. Ögonen vänder sig och vi skönjer två individer som sitter vid ett skrivbord. Skrivbordet är vitt. Tangentbordet är vitt. Personerna som sitter bredvid skrivbordet sitter i vita rockar. Och båda har munskydd. Vita. En av dem verkar öppna munnen för att säga något. Men inget sägs. Tiden går. Återigen ser en av personerna ut att vilja säga något. Och nu hörs ett svagt tangentbord. Ett tangentbord åker över skrivbordet. Pekdon. En gammal dellmus flyttas. Kravspes. Inget händer. Kravspes. Ett laminerat pappersark skjuts över. Med ett pysande ljud och inte så lite rökbildning börjar en plattform sakta sänkas ned i rummet. På plattformen står Tobbe och Ola.
Vad i hela glödheta är det som händer här? Ni sitter här som någon form av uppstyrda framtidsprogrammerare. Det här är helt knasigt. Vägen till driftsäker kod går inte genom sterilitet och processer. Ta av er gummihandskarna och lyssna på avsnitt 70 istället. Ja, ta av er hörselskydden också.
Och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Tobias Anderberg och jag sitter här med min vän och kollega Ola Elnestam. Hej Ola!
God jul!
Det är ju jul snart. När det här avsnittet släpps så är det jul typ i övermorgon.
Ja.
Är du spänd på alla julklappar du kommer få?
Nej, jag har väl mer eller mindre inombords i alla fall bestämt mig för att jag ska inte ha några julklappar. Och sen så vet jag att det är...
Åh, vad tråkigt.
Ja, men lite julklapp. Jag önskar mig en sak.
Okej.
Det tänker jag inte säga vad det är. Men det är...
är det snälla barn?
Nej, det har jag sagt till mina barn när de frågar. Jag kände att det var liksom lite... Det måste jag
det
säga
som pappa. Det är pappa Åberg.
Exakt.
Nej. Jag berättade ju det här om dagen att jag köpte ju en julklapp till hela familjen, fast mest till mig själv. En Lego-byggsats som var 4000 bitar.
Ja.
Jag trodde de skämtade när jag hämtade ut det paketet på posten, för det var den största Lego-paket jag sett någon gång.
Asså.
Jag trodde de hade lagt det alldeles för stor kartong, men det visade sig att den var så stor.
Oj, vad vägde den då?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Men den var otymplig?
Ja, den var mest otymplig tror jag.
Ja, men jag tittade på den, jag googlade på den byggsatsen du hade köpt. Den såg ju jäkligt cool ut. Det är den här Lego Creative, eller vad heter det?
Ja, precis. Står det dessutom expert på kartongen och 16 plus, jag vet inte, men ja.
Varför just 16?
Ja, säger det. En 15-åring klarar inte av den där.
Nej.
Det är någon regel. Apropå regler, idag så tänkte vi prata om säkerhetsanarkister.
Ja.
Det är viktigt där att poängtera att det inte är säkerhetsanarki vi vill prata om.
Nej.
För det är ganska stor skillnad mellan anarki och anarkister. Vi kommer säkert in mer på det.
Ja, det ska vi göra.
Allt eftersom det lider. Innan dess tänkte vi ta två saker. Vi ska zooma in, bland annat. Men innan dess, vi har ju kommit på att vi har ju en hel hög med klistermärken kvar. Vi hade ju lottat ut sådana tidigare och sen så har det liksom runnit ut i sanden lite grann.
Ja.
Så då fick du en bra idé här, lagom till jul.
Ja. Jag tänkte att vi skulle uppmuntra våra lyssnare att skriva lite julklappsrim.
Ja.
Till någon kanske kollega i sitt lag.
Det är jätteroligt ju.
Och antingen så... Ger man bort någonting också, eller så skriver ni bara liksom rimmet till den här på någon form av hittepå-present.
Ska de skriva vad det är de rimmar på? Eller ska
det tänker jag att de andra lyssnarna och vi kan få gissa på.
Det är bra. Så ett rim alltså på Twitter eller på mail?
Ja.
Och om de är tillräckligt bra så kommer vi läsa upp dem här i podden.
Mm.
Och om vi gör det, då får man dessutom ett klistermärke.
Mm.
Ett fint väg 74 klistermärke.
Just det.
Och ha på sin laptop till exempel.
Mm.
Eller i pannan, om man vill det.
Ja.
Ska vi ta och zooma in då?
Det tycker jag.
Ja, inzoomningen. Tänkte vi, vi fick en idé om att vi skulle kunna göra en hel serie av inzoomningar.
Ja.
Och det vi tänkte zooma in på då är...
argumentationsfel.
Just det.
Som också kallas för fallacies.
Mm. Exakt.
Så här logiska argumentationsfel. Om när man sitter och diskuterar med någon så kommer det med någon form av argumentation.
Mm.
Och då är det ofta så att ja, det där skulle kunna vara ett argumentationsfel. Eller en sån här logical fallacy.
Mm.
Och så tänkte vi att då kör vi en hel serie med sådana.
Mm.
Så här före själva huvudämnet.
Vi lär väl börja med några som är lite mer välkända.
Mm.
Men vi får försöka hitta några sådana här som man inte alla känner till också.
Ja.
För det är det som är bra att känna till dem så att man inte trillar i dem.
Nej, ja, det är väldigt lätt att trilla i sådana saker. Och vi börjar väl med... en som är väldigt vanlig inom vårt skrå, skulle jag säga.
Mm.
Bland ja, investerare och programmerare, projektledare,
ja.
UX-are. Alla i princip begår det här misstaget förr eller senare.
Ja, det första argumentationsfelet vi tänker ta är sunk cost fallacy.
Mm. Det går ut på att du känner att du har investerat tid eller pengar i någonting.
Mm.
Och känner att förmodligen får den här känslan att ja, nu har vi ändå investerat en hel del i det här och det är så lite kvar, nu kör vi.
Ja. För att slutföra det här så skulle det kosta 1 miljon kronor. Men vi har redan investerat 2 miljoner kronor. Om vi inte betalar de här 1 miljon kronor, då har vi förlorat 2 miljoner kronor.
Ja. Så nu kan vi lika gärna ånga på.
Ja, precis.
Och det där är så, det är så himla lätt. Jag sitter här och tänker så här, det där, men det är inte en riktig fallacy, jag känner så här, riktigt argumentationsfel. För jag känner så här, men det kan ju faktiskt vara så att du kommer i mål snart.
Ja, händer ofta.
Det händer jätteofta. Eller, det kanske inte gör, men jag vet att det har hänt mig flera gånger.
Ja. Grejen är att ofta är det ju så här... ofta är ju den där initiala investeringen väldigt stor också.
Ja.
Det kan vara så här, vi har lagt ner 10 år på det här.
Ja.
Det kan inte vara mycket kvar.
Nej.
Nu kör vi. Men grejen är att har det tagit 10 år hittills skulle lika gärna kunna ta 20 år till.
Liksom. Ja. Det är ju det som gör det här till ett sånt vanligt argumentationsfel.
Ja.
Nej, men nu har vi lagt 2 veckor på det här.
Mm.
Som sagt, det här är inte, det är inte mycket kvar nu.
Nej.
Och så sitter du där 3 veckor senare och det känns som att du bara har naggat problemet i kanten.
Drabbades du och Danne av det här när ni hittade på Mikado-metoden?
Ja, absolut. Det är liksom det som jag har på näthinnan hela tiden eller liksom i hjärnan när någon nämner det här argumentationsfelet.
Mm.
Då hade vi jobbat först en vecka och sen står vi på ett stå-upp-möte och säger så här, nu är vi snart klara med den här refaktoriseringen.
Mm.
Nej, vi ska bara strukturera om lite till. Sen är vi klara. En vecka senare står vi på liksom ett uppmöte igen och säger det här. Och när det har gått nästan 3 veckor tror jag att det var. Då pratade jag och Daniel vid över telefon och sa imorgon då måste vi säga att vi kommer inte dra det här i mål.
Mm.
Och det kändes otroligt jobbigt.
Mm.
Och dels att komma fram till det på telefon så att säga, det var väldigt jobbigt, men att stå på det här morgonmötet och liksom säga till hela teamet att vi drar inte det här i mål, det går inte, vi grejer inte.
Mm.
Det var jättejobbigt, men någon dag senare så då var det över.
Tänk om ni inte hade jobbat i lag och inte hade haft stå upp möten. Ja. Då hade det kunnat vara 3 månader istället som ni hade kunnat kört på.
Ja, visst. Eftersom vi inte lyckats slutföra det där som vi tog oss an på kortare än 3 månader, så nej, det hade nog tagit tid.
Mm.
Så att, nej, men det är en vanlig grej och det känns så där, det kanske är jobbigt när någon poängterar att det faktiskt är så att vi har investerat massa stålar i det här tid.
Mm.
Men är det ändå inte så att vi faktiskt typ ska fundera på om vi ska avbryta här och fundera på något annat angreppssätt?
Mm.
Det är jobbigt där och då, det är det verkligen.
Mm.
Men oftast så känns det ganska bra efteråt.
Och oftast så är det ju inte, alltså det som är den lite logiska luckan är ju att det är ju inte tre onödiga veckor heller.
Nej. Nej.
Alltså det är ju inte helt bortkastat, för ni har förmodligen lärt er massor liksom.
Ja, men det är en jättebra poäng.
Men ni lärde er en hel grej som ledde till en bok.
Ja, precis.
Så det var ganska väl investerade.
Det var väl investerade tre veckor, det var det helt klart. Det är sant. Det är väldigt sällan så att du har liksom slängt bort det där.
Mm.
Bra poäng. Det är i alla fall lättare att ta sig ur det då med det resonemanget.
Ja, precis. Det är lite det här med lemon tartification igen. Ja, ska vi gå på huvudämnet?
Det gör vi.
Vi har läst en bok igen.
Ja, det har vi.
The Safety Anarchist av Sidney Decker.
Vi hintade lite grann om den här boken för två veckor sedan.
Precis, vi zoomade in då, va?
Ja.
Och så kom vi fram till direkt efter att nej, det får nog bli ett helt avsnitt.
Ja. Han har jobbat som pilot.
Ja. Bland annat, han verkar ha ganska många strängar på sin lyra.
Ja. Han verkar också vara någon form av professor eller forskare.
Mm.
Det är just det här som han har skrivit om i den här boken, The Safety Anarchist. Handlar ju mycket om, kan man kalla det, personlig säkerhet, fysisk säkerhet.
Mm.
Och ni som lyssnar får väl använda eran fantasi ganska rejält här. Även om jag tycker att det finns stora överlapp.
Mm.
Mellan vår bransch här och den här ivern att få saker och ting säkert och
Ja, inom vårat skrå så är ju inte fysisk säkerhet så där superviktig, mer än möjligen att man har en vettig ergonomi så man inte får musarmbåge och stela axlar, vilket man får ändå, men
ja.
Där är ju psykologisk säkerhet däremot ganska viktig.
Mm.
När vi jobbar i lag och sånt där.
Mm.
Kopplingen är ju inte så här jättelätt att göra, tycker jag, när man läser boken
till, nej, mer till psykologisk säkerhet. Nej, det är det inte. Men. Nej. Det finns ju vissa aspekter på det.
Så ja, det finns ju beröringspunkter.
Ja,
liksom.
Men vi upplåter det till våra lyssnare att dra de här parallellerna.
Mm.
Och hoppas att vi får lite spelrum i våra, för att det är inte superhårt knutet till just programmering i, nej, lag.
Det är däremot väldigt mycket historier. Och historier är trevligt.
Ja. Och jag tycker att det målar upp en, om vi drar det här till sin spets, så målar det upp en ganska dystopisk bild av hur det skulle kunna bli.
Mm. Mm. Du sa det här innan avsnittet att fan, här kommer vi vara om några år
ja.
inom utveckling.
Ja, det kändes så. Och jag blir lite dyster så där. Det är inte jättelikt mig, men det hör också till att det beror lite grann på vilken problemdomän du rör i, antar jag.
Mm.
Inom små startups, då behöver du kanske inte bry dig om compliance så mycket. Vad säger vi på svenska om det? Vad heter compliance? Ja, vi skiter i den översättningen. Men inom finansbranschen så är det ganska viktigt.
Mm.
Och det är mycket regler som omgärdar just finansbranschen. Spelbranschen också, vet jag.
Regel och kravuppfyllnad, eller?
Ja, men jag tänker när du jobbar på pokerbolag förut.
Mm.
En av grejerna som hände där var att de var tvungna att rapportera varenda transaktion.
Ja, precis.
Och det hade ju med regel efterlevnad att göra.
Mm. Det var väl för något specifikt land också i det fallet, tror jag.
Mm.
Ja, bara sådana saker som att man väljer att köra sina servrar på Malta och sånt där.
För att undvika.
Undvika och behöva uppfylla massa.
Ja, det är lite grann det som jag tror att vi kommer att hamna i. En regel efterlevnads och en byråkratisk framtid.
Mm.
Om vi inte aktar oss. Så det ser det här som ett föranande avsnitt.
Mm. Som vi ett preapokalyptiskt avsnitt. Ja.
Så jag tänkte att vi försöker måla upp liksom den här bilden. Det här, rita upp den här canvasen, bakgrunden till hela det här så att säga. Mm. Så vi kommer prata om säkerhet, men innan vi gör det så målar vi upp bilden varför det har blivit så här. Mm. Vad vi tror orsakar allt det här, vad det leder till, och sen på slutet då så
ger lite verktyg.
Ja, ger lite verktyg.
Mm. Som vanligt.
Vi tänker att det här blir ett avsnitt i 7 akter, kan vi kalla det. Mm. Jag tänker att dra de här akterna så att folk får vänja sin hjärna lite.
Sina öron.
Ja. Så att vi kommer inleda. Det blir inte alls 7, det är 9. Jag kan inte läsa.
7 är en finare siffra.
Det är det. Det är det. Vi säger att det är 7 plus bonus, 2 stycken. Akt 1 blir, då kommer vi prata om, vi vet vad som är bäst för dig. Mm. Akt 2, auktoritär högmodernism.
Mm. Det är en viktig sak.
3, säkerhetsbyråkrati. Mm. 4, det som mäts manipuleras. Mm. 5, infantilisering. Mm. 6, en ny religion. Mm. 7, en icke förutsägbar värld. Mm. Och 8, anarki kontra anarkism.
Ja.
Och det sista då, akten nummer 9, vägen ut.
Det låter lite som Star Wars-filmer det här. Men...
det här är direkt taget från Star Wars 9.
Det skulle kunna vara. Det känns en ny religion, det låter som en typisk Star Wars-film.
Ja.
Infantiliseringen, ja, i och för sig.
Kanske inte. Den får ett annat namn. Men vi börjar då med, vi vet vad som är bäst för dig.
Mm. Vi vet det. Ola och Tobbe vet det.
Ja. Och om vi behöver bara spola tillbaka ungefär 100 år, va? Så visste den amerikanska staten vad som var bäst för det amerikanska folket. Mm. Vi pratar ju såklart om en era som många känner som förbudstiden.
Ja, precis.
Och vissa känner som ett jäkligt snyggt mode.
20-tal, eller?
Ja.
Mm. Det är fint.
Ja. Det var ju, om ni är lite så här intresserade av att få en blandning av de här två, då tycker jag att ni ska se en tv-serie som heter Boardwalk Empire.
Ja, just det.
Då får ni en blandning av det här, modet och just förbudstiden.
Mm. Det är lite The Untouchables kan man säga också.
Exakt. Al Capone. Mm. Och som de som kan sin historia vet då, så var väl egentligen den här underförbudstiden som grunden för den amerikanska maffian lades.
Mm, jag tror det var.
Med alla spritförbuden kom smuggelsprit, hembränning etc. Mm. Och det var ju på något sätt så det var väl, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men det var någon individ som var väldigt bra på att påverka andra, som började någonstans i lite lokalt liten skara, och sen så fick hela den amerikanska staten och förbjuda sprit.
Mm. Var det religiösa skäl i botten? Eller?
Ja, det var det. Han tyckte ju att man ska arbeta, och då går det inte att gå runt och vara full på jobbet. Det blir sämre arbete och det är ju omoraliskt att dricka sprit, etc.
Djävulens påfund.
Ja, det är djävulens påfund. Han ville ju på något sätt komma fram till det perfekta samhället, och det var fler som ville det på den tiden. Mm. Ville få bort den här puckade människor och puckade individer som går runt och gör dumma saker. Och då tänker vi, ja men då förbjuder vi sprit som är så uppenbart dålig. Det är uppenbart dåligt ju att folk går runt, raglar runt på en arbetsplats och är bara jobbiga. Och det är det. Det kan vara, det är dumt om folk håller på med livsfarliga kranar eller vad man ska kalla det, medan de är onyktra.
De hade jättestora sågar och sånt.
Ja, men du gick ju lite längre än så också. Om vi pratar vidare bortanför just den här förbuden. Så när det kom, det var en massinvandring också till USA.
Mm.
Och då ville de stoppa mindre bemedlade människor vid, liksom, vid gränsen. Så då börjar de ta fram standardiserade tester för hur vi avgör hur smarta folk är. Då får man det här, de första IQ-testerna.
Mm. Mm, precis, man tog fram så här tre kategorier, eller hur?
Ja.
Så här att mellan 0 och 25 IQ så är man fullkomlig idiot.
Ja.
Och 26 till 50 så är man bara imbecil.
Ja.
Och mellan 51 och 70 så är man moron.
Ja.
Jag vet inte om det finns något svenskt ord av moron.
Nej. Nej, men det är ganska hårt då att hamna i den här kategorin moron då, till exempel, och bli nekad inträde till USA.
Mm.
Till exempel om du har åkt båt över där. Alltså tänk dig också, du åker båt över. Du är ganska trött efter den här resan. Du har kanske inte fått någon bra mat och bra dryck. Och sen så kastas du in i ett IQ-test på ett språk som du knappt behärskar. Mm. Det är klart att många stoppas i dörren där och då. I den här önskan om att skapa det perfekta samhället, så det finns ju vissa saker som är positiva. När du standardiserar, de lyckas förbättra så här, hygien och sådana saker. Mm. Som gör att fler kan vistas i princip på samma ställe, nära varandra.
Mm.
Men det går inte att standardisera allting.
Nej. Även inom sjukvården är det ju också så, liksom, hur man opererade på folk och sådär.
Ja.
Ja, men det är ganska bra om kirurgen tvättar händerna, visar sig.
Det är bra. Det är vi överens om.
Ja.
Gör inte tillbaka efter den diskussionen. Men den här om att ha ett perfekt designat samhälle, det är ju en utopisk vision. Det kommer inte hända.
Nej,
det beror på vad du lägger i värderingen. Perfekt och liksom designat samhälle för all del. Men så är det. Det är svårt att uppnå.
Mm. Det finns ett dataspel på det temat.
Mm-hmm.
Som heter Bioshock Infinite. Det är en hel serie med Bioshock, men
ja.
Det som heter Bioshock Infinite, som är väl typ trean, utspelar sig i något så här samhälle uppe i molnen. De har byggt en massa så här jättestora luftskepp ungefär.
Ja.
Med någon gubbe som vill ha ett sånt perfekt samhälle.
Ja.
Det blir ju totalt polisstat istället. Liksom.
Mm. Det finns ju många sådana filmer, skulle jag säga.
Mm.
I den här boken så skriver alltså Sidney om, han drar upp lite av en halmgubbe, kan man kalla det.
Mm.
Men med flit, som man kallar för Paradise Camp.
Mm.
Som är den här arbetsplatsen, en kolgruva.
Mm,
där allting är perfekt designat och det finns regler och restriktioner för allting.
Mm.
Du måste
för att
ha...
ingen ska bli skadad.
Nej,
på jobbet.
Det vore dumt om de blir skadade på jobbet. Mm. Ett sånt exempel är den då. Men det intressanta med det här är att han har tagit grejer från tre stycken olika någon kolgruva och så någonting annat, eller så är det tre olika kolgruvor, och satt ihop dem, och när du läser om det här är det helt bizarra grejer, som att du får inte gå klädd utan skor med stålhätta, inte ens i duschen.
Nej.
För det var någon som hade sumpat en schampoflaska på sin nagel, fått nageltrång.
Ja.
Och sen så, okej, nej, men då förbjuder vi det. Så istället går folk runt med de här stålbeklädda skorna, kanske inte i duschen, men alltså direkt efter när du kommer ut i duschen måste du sätta på den.
Mm.
Och då får de ju fotsvamp istället och de här jävla skorna hela tiden.
Ja.
Och när du ska spela tennis och ha en domare, så finns den här domarstolen, den är lite högre än måttet för när du måste ha en säkerhetslina.
Ja.
Den gränsen går vid 1,20. Sen måste du ha en säkerhetslina kopplad till dig. Så om du ska upp i domarstolen, så måste du koppla en säkerhetslina på dig innan du klättrar upp i domarstolen.
Ja.
Och du får inte heller dricka mer än 4 öl.
Nej. Och man måste hålla med bägge händerna i relingen, höll jag på att säga.
Ja.
När man går ner för trappen ifrån baren.
Mm.
Det är en sån liten trapp där.
Så du inte ramlar.
Nej.
Du måste också ha, vad var det, 4 punkter.
Just det.
När du klättrar för en stege, då får du liksom, måste du vid varje givet tillfälle hålla i stegen med 4 punkter. Det vill säga en hand, den andra handen och båda fötterna. Hur ska du kunna komma upp och ner för en steg då?
Ja, man får använda armbågar och knän också.
Ja.
Du var även tvungen att ha hjälm på huvudet när du gick från mellan bussen och bostadslokalen. Trots att det inte fanns någonting som kunde trilla ner mer än typ himlen.
Ja, men så är det. Men det här liksom Paris Camp får ju symbolisera eller får vara den här halmgubben då för det här perfekt designade samhället.
Mm.
Och det här perfekt designade samhället, det tar oss in på egentligen akt 2.
Mm.
Och akt 2 är vad han kallar för en auktoritär högmodernism.
Ja.
Det som gör den här auktoritär är den här centralplaneringen från en stat eller en organisation.
Mm.
Och det som gör en modern, det är att vi lever i en värld där vi som är helt så här rationell, planerande, den mäter och det är vetenskap och alla sociokulturella normer som kommer med det som berättar för oss hur vi ska leva och var vi ska leva och vem vi ska lyssna på och vad vi ska lära oss och hur vi ska arbeta och vad vi ska förvänta oss från livet.
Mm. Och så tror man ju på det här att allt form av livet och all form av arbete kan bli bättre med bättre tekniker och mer science, liksom, mer vetenskap.
Mm. Och det är väl det som gör att den blir så att säga högmodern.
Ja,
det som du precis sa.
Mm.
Mm. Och det kallar Sidney Decker för, eller jag vet inte om det är han som har hittat på det här, men auktoritär högmodernism, eller AHM. Det är fullt av, det här är min förkortning nu, men...
Mm. Men det är väl en förkortning så god som någon.
Ja. Och den bygger egentligen på 3 saker.
Mm.
Den bygger på standardisering.
Ja.
En centralisering, eller en central kontroll.
Ja.
Och någonting som kallas för, eller som i det närmaste kan beskrivas som överblickbarhet.
Mm. Den hade ett väldigt konstigt term på engelska.
Så vi använder inte den, för att då kommer alla bli förvirrade.
Då kommer ingen förstå vad vi menar.
Men den här standardiseringen då? Vad... Jag kommer att tänka på taylorismen direkt.
Mm. Att om man kan dela upp allting i beståndsdelar och varje beståndsdel är utbytbar.
Mm.
Man kan standardisera det så långt, då är man ju hemma liksom.
Ja.
Allting är ett litet kugghjul.
Mm.
Med välspesat kugghjul.
Det är
så bara lyfta ut den när den är lite trubbigt och så sätter man in ett nytt.
Sen reduktionismen in absurdum.
Ja. Ända ner på liksom den enskilde fabriksarbetaren på golvet liksom.
Ja.
Nej, nu är han lite trött. Vi sparkar honom och så tar vi in
en ny
orvar istället som är
en ny,
vital.
En ny vital människa. Och då behöver ju arbetet vara standardiserat.
Ja.
Du ska veta exakt hur du ska göra det här.
Mm.
Det låter inte trevligt, tycker jag.
Nej.
Och sen har vi den här centralplaneringen då. Det kanske vi har sett på flera olika ställen att centralplanering är väldigt svårt att uppnå. Den perfekta centralplaneringen. Jag kommer att tänka på brödköer i Sovjetunionen. Eller hur många spikar som ska tillverkas av en viss sort.
Mm.
Vi kommer glida in på det också. Då kommer vi in på det här liksom mest det manipuleras.
Mm.
Det är väl extremt svårt att förutse folks behov på förhand.
Ja.
Och det kommer in variation. Men den här auktoritära högmodernismen, den tror på det här. Den tror på en central planering. Framförallt en kontroll, central kontroll som kontrollerar allting av det här. Men för att det här ska funka helt och hållet då så behövs också den här tredje komponenten. Och det är den här överblickbarheten. Annars kan du inte centralplanera.
Nej.
Men med standardiserat arbete och en centraliserad kontroll och en överblickbarhet, då faller alla de här bitarna på plats.
Övervakningskameror.
Det är en bra grej. Det vill du ha.
Mm.
För att då kan du ju se om det är någonting som avviker. Gud förbjude.
Han håller fel fingersättning på tangentbordet, ser vi här.
Ja,
Precis, men där för vi har kontroll på alla datorers webbkameror.
Mm. Men där har du ju den här som är liksom den här underbara insikten att jag har egentligen...
Programmerare nummer 3. Rätt fingersättning, tack.
Jag har ingen aning om vad du håller på med eller vad du gör. Men enligt mina noteringar så gör du fel.
Ja.
Jag tänker på den här tidsstudiemannen som kommer förbi.
Ja.
Tobias Anderberg, Ola Elnestam. Sitt lite närmare varandra när du parprogrammerar.
Ja.
Ja, vi parprogrammerar inte. Vi håller på att diskutera lite arkitektur. Det tror jag inte ni ska göra nu.
Enligt mina anteckningar ska ni programmera nu.
Ni ska programmera på ljushistoria 321. Kunden vill logga in.
Nej, men gör det. Varsågod.
Det, ja, och det är ju den här taylorismen återigen.
Mm.
Som gör det här helt bizarra antagandet att du kan byta ut vad som helst. Eller vem, mot vad som helst och vem som helst på vem som helst.
Mm.
När byråkratin uppfanns, om det nu uppfanns eller om det bara uppstod, då var liksom byråkrati har ju betyder egentligen, det har egentligen ingen negativ klang i sig, det är egentligen bara pappersexercis.
Mm.
Men en över för mycket byråkrati, det,
ja, det har blivit synonymt med för,
ja,
mycket
för, exakt. Du kan ju ha en byråkratisk process, men den kan vara väldigt liten. Men det är ju oftast inte det som de flesta tycker är synonymt med en byråkratisk process.
Mm.
Utan den här byråkratin, den, det är ju den som är en direkt följd av den här auktoritära högmodernismen.
Mm, den centrala kontrollen och, ja, sånt där.
Det krävs mycket byråkrati för att det ska funka.
Ja.
Det är protokoll som ska fyllas i. Det är lappar som ska bäras från höger till vänster. Och liksom, du ska fortsätta här.
Mm.
Det är kravspesar, kan jag tänka mig.
Mm.
Det är det du vill uppnå med en väldigt detaljerad kravspes.
Mm.
Ta bort den här variationen. Det ska inte finnas utrymme för någonting sånt. Vi är färdiga. Nu ska vi bara programmera.
Ja, det är arkitekten som bestämmer, ja, hur det ska,
det är hyggligt programmeras. Det är ju central planering.
Mm.
Och det här tycker jag tar oss över till trean.
Mm.
Akt 3. Säkerhetsbyråkrati.
Mm.
Där har vi en underbar liten story om vad onödig eller överbyråkratisering kan innebära. På en oljerigg så var det ett väldigt stort halabaloo om huruvida vi skulle ha, eller huruvida de skulle ha tepåsar.
Just det.
Förpackade en och en med en liten täckande skydd om den, eller om de kunde stå i liksom så här 20 och 20.
Ja.
Men det kommer in, tänk, det kommer in en oljig arbetare.
Mm.
Och ha sina smutsiga fingrar.
Mm.
Och sen så ska försöka plocka upp en tepåse där.
Mm.
Bäst de kan.
Mm.
Och så ligger de förpackade 20 och 20. Då kommer den här jättegeggiga oljearbetaren bara smutsa ner hela den där.
Sjukt ohygieniskt.
Ja. Och därför kom de fram till då att det måste portionsförpackas. Mm. Det var det bästa.
Ja.
Och det var ju inte lite byråkrati runt det här. Och hur de hade tänkt med den här säkerheten överhuvudtaget.
Mm.
Men det var väl vad de inte riktigt tänkte på, att vara Louis Pasteur på sent 1800-tal. Han hade liksom knäckt det här.
Ja.
Med basilusker. Att de dör ju om man slänger ner dem i kokat vatten.
Mm.
Det är lite intressant hur man som en organisation grottar ner sig fullständigt i en sån...
Ja, i knasiga detaljer.
Ja. Och det är inte bara... Jag förstår att folk är mån om andras säkerhet på oljeriggar och sådär.
Mm.
Men det här är ju bara absurt.
Mm. Det är väl lite samma sak som det, jag tror vi nämnde det under inzoomningen förra avsnittet. Det där med att piloterna var tvungna att ha lock på kaffekoppen och,
ja,
sådär också.
Ja.
Det är så det inte skvimpar.
Nej, jag vet
Gud
inte.
Förbjuder.
Ja, jag vet inte vad som ska undvikas på det sättet, så att säga. Men någonting är det. Men vi kommer komma in på det, för jag vet exakt vad det är, hur de tänker. Mm. Och det är att om du får bort små fel så får du också bort stora fel. Mm. Men det kommer vi till lite senare här.
Mm. Det fanns väl ett annat exempel också som...
Apropå överbyråkratiseringen.
Ja.
Ja, den här stolen.
Ja, precis. Eller arbetsplatsen.
Ja.
Det var något företag som hade infört någon process där att varje gång du satte dig vid din arbetsplats så var du tvungen att fylla i ett formulär som utvärderade arbetsplatsen. Och det var såna här saker som att är spaken för att höja stolen lätt åtkomlig?
Ja.
Fungerar vickfunktionen? Är tangentbordet korrekt placerat? Har skärmen rätt höjd och vinkel? Och så vidare.
Har du tillräckligt stöd för din ländrygg?
Ja. Så det var typ två sidor formulär där man skulle fylla i varje gång. Och sen tillkom det ju till, hörde ju till saken också att de hade ett sånt kontorslandskap med fria arbetsplatser. Så att man flyttade på sig ibland. Ja. Eller man var tvungen att flytta på sig vid lunch och sånt där.
Ja.
Då var man tvungen att fylla i samma formulär igen när man kom tillbaka.
Det är klart.
Efter lunch. För då satt man ju på ett nytt ställe.
Eller hur? Hur ska du annars veta? Det är någonting som de kallar för... Det här leder ju till vad de kallar för så här, riktiga jävla onödiga skitjobb eller bullshitjobbs.
Mm.
Folk som sitter och sammanställer allt det här.
Ja.
I någon form av tro att om vi kryssar i alla rutorna på det här så då kommer vi öka våran personalsäkerhet.
Mm.
Och han går ju så långt som att säga inte bara är det här skit, men att all den här byråkratin leder till ännu mer byråkrati sen.
Mm.
Och det tror jag också att det kan göra. Och du har barn i skolan, jag har barn i skolan. Och jag hör helt så här horribla historier ibland.
Mm.
Om hur en lärare vill ta sin klass till museum.
Mm.
Och det finns ju hur många grejer som helst som de måste... Alltså det finns ju massvis med krav som de har på sig.
Mm.
Ja, du har gjort det här, har du gjort det här. Det slutar med att det blir ingen utflykt.
Mm.
Du måste bara fylla in massa pappersexercis. Och så här små och medelstora bolag till exempel. När det är upphandling av olika tjänster. Och det här har jag liksom sett också på nära håll. Hur du måste uppfylla en jädra massa krav. Det är helt omöjligt för ett bolag på 12 personer kanske uppfylla alla de här kraven. Så då går alla uppdrag till någon stor aktör.
Ja.
Sen har alla avtalen reglerat sönder av alla önskemål för att okej, vi måste täppa till det här hålet. Tänk om någon utnyttjar någon på det här sättet.
Mm.
Och det var inte länge sedan som vi skulle...
Och så får man leverantörer som kan uppfylla de där kraven men som kanske inte kan göra ett bra jobb.
Du kan inte leverera tjänsten. Utan de är jäkligt bra på att fylla i lappar och följa protokoll bara.
Mm.
Och du har gått från liksom någon form av så här, lägger över ansvaret. Det är det du vill liksom så här, skyllen framför allt. Någon att skylla på.
Ja.
Och så får du avtal som är 38 sidor långt.
Mycket finstilt där.
Det är mycket finstilt. Det är lite jobbigt med byråkrati för att på något sätt så behöver inte den visa det resultat. Den är liksom resultatbefriad.
Mm.
Det är ingen som säger så här, okej, men och följer upp på byråkrati. Okej, hur mycket mer tjänar vi nu i år för att vi har all den här byråkratin? Den är liksom befriad från sånt. Du lägger bara till lite byråkrati. Jo, men det här en regel till kan väl inte göra skada?
Mm.
Vi vill ju bara folk väl.
Mm.
Och det har ju lett till sjukhus och operationsrutiner och regler för dem. Som att det är tusentals olika saker du måste förhålla till. Och om du skulle läsa alla regler så skulle det ta 2000 år att läsa alla regler som behövs för att du ska få genomföra en operation.
Mm.
Bara för att någon ska liksom gå fri från ansvar på något sätt.
Mm.
Så att saker som vi därför skyddar folk stoppar ju upp liksom verksamheten ordentligt.
Precis.
Det har ju gått så långt. Så att i Australien så är jag tror att det är 1 av 11 som jobbar på såna här regulatoriska företag eller myndigheter.
som bara är till för att övervaka säkerhet och sånt där.
Ja, det är ganska mycket. Det betyder i praktiken att varje australienare då som jobbar måste jobba 8 veckor per år bara för att betala för den administrationen och kostnader och regler som de har satt upp för sig själva.
Mm.
Snacka om att stoppa käppar i hjulen.
Det är helt horribelt.
Ja, stoppa käppar i hjulen för sig själv. Mm. Lägger krokben för en hel ekonomi skulle jag säga.
Men det blir säkert.
Det kan du lita på.
Ja, men det är den bästa säkerheten om så lite jobb som möjligt görs.
Ja, det handlar om att frysa ner en organisation eller ett helt land i det här fallet känns det som.
Ja.
Men det, som de flesta kanske redan har räknat ut då, så handlar det mycket mer om att ha den här, du håller någon ansvarig för någonting.
Mm. En känsla av trygghet.
Ja.
Snarare än verklig trygghet.
Ja, du håller någon ansvarig och du känner att ja, men det här, ja, du kan lita på mig, det där, eller så här, du kan lita på honom eller henne.
Mm.
Vi har regler och restriktioner här. Det handlar inte så mycket om att faktiskt efterleva det där, som att säga att någon gör någonting.
Men i den här byråkratiska processen så ingår det väl ganska mycket att mäta saker då också?
Ja, precis. Det ingår ju, det är ju liksom upphov till en hel flora av goda saker att mäta.
Mm.
Och det leder oss såklart in på akt 4.
Mm.
Det som mäts manipuleras.
Mm. Det vet vi sedan gammalt.
Ja, absolut.
Även inom vårat skrå.
Ja, ja. Har 100% testtäckning.
Ja. Eller velocity.
Ja. Och då tänker du på sprinthastighet så att säga.
Ja.
Stories per sprint.
Ja.
Eller något sånt.
Ja.
Och det har ju eller gummibjörnar per någonting.
Mm.
Gummibjörnar per timma.
Mm. Det är väl ingen som har hört talas om att det är så här, blir lite creepy där, hur många gummibjörnar man sätter på sina stories, ja, för att få en lite bättre velocity.
Ja, men eller så här, efter...
Nej, det är ingen som gör det.
Nej, efter editering av en sån här... Jo, jo, alltså vi sa att den här storyn var 7.
Mm.
Men nu har vi jobbat på den i 9 dagar.
Mm.
Är inte det här en 9? Det är klart att det är 9.
Ja.
Ja, bra. Ja. Någon bestämmer sig för att mäta på någonting. Och sen så manipulerar folk skiten ur det där.
Mm. Vi hade ju boken hade några exempel där från Vietnamkriget.
Ja, det var rätt hemskt faktiskt.
Mm. Man ritade grafer över hur många fiender man hade lyckats döda.
Mm. Mm. På något sätt så skulle det visa på någon form av progress.
Ja, att man gjorde bra grejer liksom.
Ja, ja, i alla fall ta livet av många människor. Ja.
Ja. Och då vill man ju liksom visa på progress att det där blev bättre och bättre också.
Ja, fler.
Så det, det slutade med att gränsen mellan... Allting började räknas som fiender här plötsligt. Och gränsen mellan soldat och civil suddades helt ut, ja, till slut. Så man började räkna in civila offer i den där också.
Mm.
Så till slut så hade man ju, visade ju graferna på siffror. Man hade fler döda än vad man uppskattade att hela Vietcong och nordvietnamesiska armén hade totalt.
Ja,
liksom.
Ja. Ja, det är lite bizarrt att sitta och skratta åt det här. Men ja.
Mm.
Så det är hemskt.
Och det har ju med målsättning att göra, eller hur? Att så fort du sätter ett mål för en siffra,
ja,
till exempel,
ja,
då kommer du få den till slut. Och då,
ja, ja,
systemet kommer ju liksom manipuleras tills du faktiskt uppnår det där målet.
Ja, ja, och det påminner mig också om...
Om du säger att vi ska ha 0 buggar i produktion, då kommer du förmodligen få det till slut. Men om det faktiskt är det du har...
Alltså jag tvivlar ju på att du kommer ha problem i produktion. Du kommer förmodligen ha enorma problem.
Nej, det där är inte en bugg. Det där är en feature. Det där är också en feature. Ja.
Och, precis. Och efter ett tag så tystas så vågar du inte säga någonting. Om du hittar någonting heller. Då håller du i käften om det.
Ja.
Vilket gör att du fostrar en kultur.
Tystnadskultur.
Ja, och det är ju... Och det är det han menar på också i boken här, han författaren, att du vill inte fostra den här kulturen.
Nej.
Så det är helt livsfarligt.
Du vill snarare ha en öppenhet om sånt där. Liksom,
ja.
Prata om det.
Så att du kan prata om problem i produktion.
Ja.
Du behöver inte tysta ner sådana saker. Du har inte den här, vi ska också prata vidare om den här nollvisionen.
Mm.
Som är helt, ett helt knasigt fokus. Och den här nollvisionen, den manifesteras också, jag tror att det var finska fängelser som har...
Just en nollvision på självmord.
Ja. Folk,
intagna
som begår självmord är det höga viten på.
Just det.
Det kostar 100,000 euro per sånt fall.
För fängelset då?
För fängelset, ja. Så betalar de det till staten antar jag. Jag vet inte vem som de betalar det till.
Mm.
Men det är absolut ingenting som de vill ha.
Nej.
Och vad händer då? Ja, då agerar de ju utifrån det.
Mm.
Ibland, som en sista...
Madrasserade väggar.
Inga föremål som folk kan strypa sig med. Sticka sig med.
Det blir typ nakna fångar i tomma rum med madrasserade väggar.
Ja. Och det är ju...
Medmänskligt
är det. Det är ju barockt. Alltså det är ju som taget från någon 1300-tals scen ur en film.
Ja.
Vad händer sen då när den här personen har suttit av sitt straff?
Mm.
Förmodligen så mår inte den personen speciellt bra.
Nej. Verkligen inte.
Och men det där självmordet kommer inte i statistiken för fängelset.
Nej.
Men det, jag ser det här också. Min mamma jobbar i vården i många år. Och det manipuleras också rätt hårt. Det är ingen som vill ha en så här, Lex Maria-anmälning på halsen. Så då liksom, ja, skyfflas det runt där och nej, men det där var inte det, det var det istället.
Mm.
Den här personen som, det hade inte med min mamma att göra, men en person som får en sån här varm ånga på sig.
Mm, precis.
Mår dåligt, går hem från jobbet, men istället för att det här tas upp som någon form av arbetsrelaterad olycka, så visade det sig att den här mamman i det här fallet gick hem. Men för att det här ett barn var lite sjukt.
Mm.
Så gick hon hem och vabbade istället. Då.
Mm.
Då skrevs det där upp som vabb.
Ja. Och det var ju jättebra. Därför att i saken hörde att där ju specifika fabriken eller vad det var hade dessutom en stor skylt vid ingången där det stod hur många dagar de hade sedan senaste incidenten när någon blev skadad. Och det var ju jättebra i det här fallet, för vabb behövde inte påverka den siffran.
Nej, det gör det ju.
Det hade varit jättejobbigt att behöva skriva noll där.
Ja, jo.
Den typen av grej, för det måste ju sitta, om det står liksom 1000 dagar sedan senaste incidenten, det måste svida rätt hårt att ändra den siffran till nolla.
Och liksom någon sumpar en schampoflaska på tån.
Ja.
Och får...
Så det är klart som fan att det kommer manipuleras.
Speciellt då som att det här är förmodligen ofta, eller inte helt ovanligt, att det kopplas till bonusar.
Nej.
Så du får en
chefsbonus
eller en gruppbonus för all del. Om er grupp går 2 veckor utan olyckor, då får ni en picknick och en kasse bärs. Men går ni en månad utan det här, då blir det en skärgårdskryssning och räkfrossa.
Men så funkar det ju på stället där jag är också. Ju. Så länge de inte har några MBCI-er.
Vad är det då?
Major Business Critical Incident. Ja. Det vill säga att de förlorar pengar för att de inte kan sälja saker till exempel till kunder.
Aha.
Så fort man får en sån så sänks julbonusen, vad jag förstår.
Ja. All den här mätningen... Den kommer ju dels från den här säkerhetsbyråkratin etc. Men den är också till för att hitta alla de här små incidenterna som de flesta tror hänger ihop med stora, allvarliga incidenter.
Mm,
det är gammal forskning som visar på att ungefär som en pyramid, på ungefär 3000 incidenter så blir det 30 stycken...
Små incidenter?
Ja, och...
En allvarlig.
Ja. Så det blir någon form av pyramid. Och sen så tänker sig de flesta, ja, men då kan du skära i den här pyramiden på något sätt. Dra ett snitt där och få minska de små incidenterna. Och då automatiskt så minskar de allvarliga incidenterna också. Mm. Men det visar ju nyare forskning att så är inte alls fallet.
Nej.
För de har inte den här...
Även om du hittar alla de 30 små incidenterna så kan, är det fortfarande lika stor sannolikhet att det blir en jättestor.
Ja, eller ändå större faktiskt var det. Det blir större för att du har det här att du gömmer små problem. Ja. Och då vågar du inte prata om saker som faktiskt orsakar stora problem.
Mm.
Så att du... Den här felaktiga bilden av att man har någon form av så här gemensam nämnare mellan små problem och stora problem.
Mm.
Och den gemensamma nämnaren finns inte.
Just det.
Men i ett komplext system så är det så att om du inte vågar prata om små problem, då vågar du inte prata om saker som skulle kunna orsaka stora problem heller.
Mm.
Så då har du liksom någon form av ett LGI, som Sidney Decker kallar det. Ett looking good index.
Ser bra ut index.
Ja, ser bra ut index. Så att du ser till att du har noll fel.
Mm.
378 dagar sedan senaste produktionsbuggen.
Mm.
Noll fel i produktion.
Mm.
Och sådana saker. Det är typiskt LGI.
Mm.
Som de flesta har förstått vid det här laget så kommer det här bli ett dubbelavsnitt. Vi är fortfarande i full färd med att måla upp den här bilden som vi ska betrakta, eller bakgrunden då, som vi ska betrakta det här med säkerhetsanarki i kontrast emot sen då och varför det är som det är idag. Vi har gått igenom de olika akterna här. Akt 1, vi vet vad som är bäst för dig. Akt 2, auktoritär högmodernism. Akt 3, säkerhetsbyråkrati. Och nu här senast, det som mäts manipuleras. I nästa avsnitt kommer vi ta de resterande akterna som kommer att innefatta infantilisering, en ny religion, en icke-förutsägbar värld, anarki kontra anarkism och vägen ut. Så mot slutet av det här dubbelavsnittet så kommer vi alltså gå in lite grann på vad ni kan göra. Men det kommer som sagt i nästa avsnitt. Vill ni komma i kontakt med oss så går det enklast genom att tweeta till oss. @Elnestam, det är jag. Tobbe, du är @TobbeAnderberg. Och båda två nås på @vag_74.
Så med de orden så tackar vi för oss och tackar för att du har lyssnat hela vägen hit, och så hörs vi om 2 veckor.
Hej då!
Hej då!